16 maj 1993. Ett val i Sverige.
För första gången väljer nämligen samerna till det sameting som ska fungera från och med i höst. Det finns 14 vallokaler från Karesuando i norr till Funäsdalen i söder. Jag har besökt den i Östersund.
Utanför vallokalen vajar den samiska flaggan och några av de röstande har satt på sig samisk högtidsdräkt. Många tycker att det är en historisk dag.
Ja, det är ett stort steg för oss alla samer idag. Det är det ju. Det här har vi aldrig upplevt förut och det kommer att betyda väldigt mycket för oss.
Det finns 13 olika partier att välja emellan med sammanlagt 30 olika listor. Gamla etablerade samorganisationer utmanas av yngre grupperingar. Men nu kommer också kritik mot röstlängdens sammansättning. Många av samerna tycker att allt för många som inte skulle räknas som samer har fått rösträtt.
Ja, jag tycker nog att man har varit lite för generös när man har bedömt det här om vilka som är samer. Och det är ju skrämmande i så fall om det är på det sättet.
Irene Dorra, ordförande i Östersunds sameförening, tror att debatten om rösträtten kommer att bli hård, men hon tror ändå inte att röstresultatet kommer att ifrågasättas. Nu får inte sametinget så mycket att säga till om. Det ska i första hand bevaka kulturfrågor och får inte fatta beslut i de för de renskötande samerna avgörande frågorna som rör rätten till mark och vatten. Men Lars Thomasson, som är med i sametingskommittén, hör till de många samer som ser sametinget som en väg ändå till större inflytande för samerna, men knappast som en väg till makt.
Ja, jag vill inte använda ordet makt, utan det är ett steg mot att få större förståelse för vad man vill. Både arbetarrörelsen och bonderörelsen har ju haft lång tid att skola in sig, och det har samerna inte haft, och de kanske står i starten utav den utvecklingen nu.
Sist hörde vi Lars Thomasson i sametingskommittén intervjuad i Östersund av Ekots Ulla Linton.
Maj 1993, Kambodja.
Så valet i Kambodja. En svensk valarbetare konstaterar att det är alldeles för mycket vapen i omlopp i den kambodjanska valrörelsen. Vår utsände rapporterar från ett valmöte.
We want election, but fair and fair election. No killing, no use of terrorism.
Bakom tribunen på ett valmöte i det terroriserade Kambodja. En partiledare intervju med Ekot och han säger att han vill ha val på söndag, men fria och hedliga val. Inget mördande, ingen terror. Det behövs en god miljö, säger han, medan en kambodjansk popgrupp underhåller valmötets 500 åhörare. Son San, en 80-årig tidigare premiärminister, en av de som undertecknade Parisavtalet, det som skulle sätta det fattiga, krigshärjade Kambodja på rätt kurs igen. Han leder det buddhistiska partiet, sannolikt det tredje största av de 20 som ställer upp. God miljö, önskar han, glöm det. Valet ordnas, visserligen med minutiös noggrannhet av FN. Men, sa i morse, den svensk som sitter i valorganisationen och sammanställer rapporter om klagomål. En veteran på val i tredje världen, Anders Eriksson, en Uppsalabo, utlånad från Försvarets forskningsanstalt. Det är för mycket vapen. Många kan få rösta med livet som insats. Det räcker inte med goda arrangemang. Miljön, stämningen måste vara den rätta. Det är den inte i Kambodja. Valets två stora partier är CPP, Cambodian People's Party, under ex-kommunisten och ex-röda kmeren Hun Sen. Partiet använder ogenerat statsapparaten till att sköta sin valrörelse. Man har mer eller mindre monopol på tv och radio. Det beskylls för att vara en lakej till den stora grannen i öster, Vietnam. Och Hun Sen medger att många i hans toppskikt är korrupta. Och Thun Sinpek, som leds av en av prinsarna i den gamla kungafamiljen. Alternativet skulle det vara, men det är fläckat av att ledarna är exilkambodjaner som vill roffa åt sig personligen av Kambodjas utvecklingspengar och investeringar. Och ute i provinserna är det representerat av generaler från den gamla USA-dominerade tiden. Generaler som nu uppträder som warlords, krigsherrar. Och allra viktigaste faktorn i valet är den fraktion som dragit sig ur valet, de röda khmererna, som sannolikt vill sabotera valdagarna i veckan som kommer. Ni känner kanske till uttrycket, sa en luttrad kambodjan. Det är som att välja mellan pest och kolera. I Kambodja är det värre än så.
Staffan Heimersson rapporterade från ett valmöte i Phnom Penh.
Maj 1993, Danmark.
Det finns så här dagen för dagen ingenting som tyder på att det blir samma dramatik vid den danska folkomröstningen om Maastricht-avtalet som förra året. Ja-sidan har i alla undersökningar ett till synes ointagligt försprång.
Ja, det är redan klart. Danskarna kommer imorgon när de folkomröstar om Maastricht-avtalets del, där Danmark ställer sig utanför bland annat försvars- och ekonomiskt samarbete och unionsmedborgarskap, att säga ja. Även om de cirka 15% som i den senaste väljarundersökningen som publiceras idag tar en röstsedel som det står nej på imorgon, så kommer i alla fall ja-sidan att vinna. Det säger Sten Sauberg vid Köpenhamns universitet, som av Danmarks Radio i valvakan imorgon framträder som expert. Men han är inte ensam. Till och med många som arbetar inom nej-rörelsen tycks ha gett slaget förlorat. I dagens undersökning så säger 50% av de tillfrågade att de tänker rösta ja och 32% nej. Det är i stort sett samma tal som presenterats i undersökningar de senaste 3 veckorna. Förra gången, dagen före dagen, skilde det mellan 6-8% i ja-sidans favör. Men det blev ett nej med minsta möjliga majoritet. Men den här gången är avståndet ointagligt, säger valforskarna. Men i ärlighetens namn så måste man dock konstatera att ja-sidan haft mycket stor draghjälp av massmedia. En engelsk tidning förklarade för en vecka sedan att 46 av 48 tidningar driver rena rama ja-kampanjen. Det är väl att ta i, men att de som vill att danskarna ska acceptera det för Danmarks del nykomponerade Maastricht-avtalet har fått bra mycket större publicitet än motståndarna. Det råder det ingen som helst tvekan om. Inte bara på ledarsidorna, utan också på bästa nyhetsplats. Det var det förra gången också, men den här gången är övervikten ännu större. Det konstaterar i varje fall Karin Sion, massmediaforskare vid Aarhus universitet. Tore Rundgren, Köpenhamn.
Även om nu dramatiken uteblir i den danska folkomröstningen, så följs den med spänning såväl inom som utom EG.
EG står inför ett oerhört, ett historiskt vägval, och det är det danska folket som bestämmer vilken väg man ska ta. Det är ett sätt att beskriva verkligheten inför folkomröstningen i Danmark. Enligt det synsättet så innebär det ja att EG fortsätter med planerna på en europeisk union enligt det som kallas Maastricht-avtalet. EG fortsätter att vara samlat, splittringstendenser motverkas och medlemskapsförhandlingarna med nya länder som Sverige kan fortsätta enligt planerna. Enligt samma resonemang innebär ett nej kaos och förvirring i planerna på en union. En inre kärna av EG-länder kommer att försöka gå vidare med en egen version av Maastricht. Diskussioner om att hänga av vissa länder från EG, som till exempel Danmark, kommer att ta fart bland de övriga. Medlemskapsförhandlingarna med bland annat Sverige stoppas, åtminstone tillfälligt. Det blir risk för valutaoro i Europa, med mera, med mera. Men detta synsätt är förenklat. Världen är inte riktigt så enkel. För Danmarks stora historiska betydelse blir inte resultatet av folkomröstningen på tisdag, alldeles oavsett hur det går. Det stora historiska, det åstadkom danskarna redan förra året. Nejet i folkomröstningen då. Det är det som kommer att stå i historieböckerna, att EG-tåget då gnisslade till på spåren och nästan stannade, och att ingenting har varit så likt sedan dess. Det är också så att betrakta tisdagens folkomröstning som ett gigantiskt domedagsvägval, det är att missa att ja och nej inte är samma sak som det var för ett år sedan. Då var det ganska svart och vitt, välj själva vem som representerade de olika färgerna, och det var ett klart val mellan olika alternativ. Idag har, som ett resultat av förra året, ja och nej blivit mera allmänt gråa och mera lika varandra. Ja, Maastrichtlinjen för Europeisk union är numera en samling spridda kompromisser. Det blir allt fler undantag för olika länder. Men framförallt så är drömmen om det federalistiska, alltså den stora Europeiska unionen, Europas förenta stater, den drömmen är skjuten i sank. Ett ja i Danmark innebär inte längre ett Europas förenta stater i andan om. Det innebär ett småhaltande linkande mot ett lite närmare samarbete mellan EG-länderna. Ett nej innebär inte heller att hela Västeuropas EG-drömmar kraschar med ett brak. Några hävdar visserligen det fortfarande. Och nog blir det en förvirrad och förvirrande period om danskarna mot förmodan säger nej även denna gång. Men allt fler europeiska debattörer, även i ja-lägret, vågar numera säga att det kanske till och med vore bra om danskarna sa nej. Så vi ruskar om hela bygget, fick sätta oss ner på nytt och definiera vad det egentligen är vi vill och vad vi är överens om. Maastricht är redan spolierat, nedsmutsat som idé enligt det resonemanget. Nu behöver vi något nytt. Det bästa för EG vore alltså ett nej. Det är fortfarande en ytterlighetsståndpunkt ute på kontinenten. Men det finns, och det yttras högt, vilket ingen som ville betrakta sig som EG-vän vågade göra för ett år sedan. Och därmed kan man säga att Danmarks stora historiska betydelse i EGs utveckling är att man genom nejet förra året dämpade drömmandet, fick igång en debatt i Europa, och inför EGs kommande utveckling kan det knappast vara annat än till fördel. Till fördel för Europa, till fördel för Danmark och till fördel för nya ansökarländer. Jan Ström, Bryssel.
Maj 1993. Svensk arbetslöshet.
Den öppna arbetslösheten ökade i april till 329 000 personer, motsvarande 7,7%. Det var en uppgång från 7,1% i mars. Dessutom var 292 000 sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Siffrorna kommer från Statistiska centralbyrån.
Sverige, 17 maj 1993. Turister strömmar till Sverige och svenskarna turistar i Sverige.
Svenska stuguthyrare och campingplatser förbereder sig på rena turistinvasionen i sommar. Bokningarna har ökat med 20%, det visade sig idag.
I wouldn't be here unless it were cheaper. I understood when I was in the States that it was 30% cheaper this year than last year. So I made Sweden and Denmark and Norway part of my travel plans.
Oh, it's cheaper than Germany. No, some shops are the same, under the same name in Germany. And it's, I think it's about 60% more expensive in Germany.
Det är ingen tvekan om att den svaga kronan nu gör Sverige allt mer attraktivt som semestermål för utländska turister. Och att det blivit billigare här utnyttjas också friskt i den 30 miljoners kampanj som sålt Sverige med bland annat den här tv-reklamen.
Jag tror att turismen är den mest priskänsliga bransch som finns egentligen, i och med att vi inte har några tullar och regleringar vid gränserna, så vi kan ju åka hur som helst.
Så att det är vackert i Sverige, det spelar egentligen inte så stor roll för turisterna?
Vackert och lågt pris, men vackert och högt pris, då är det en tillräckligt stor barriär för att man inte ska resa hit.
Men lågt pris är kanske det viktigaste?
Lågt pris är definitivt det viktigaste, det har vi konstaterat i många fall nu.
Den stora ökningen i sommar gäller turister från Tyskland och Danmark. De flesta kommer med båt eller bil. De tältar eller bor i hyrd stuga. Fram till idag har bokningarna av stugor och campingplatser inför sommaren ökat med 20% jämfört med i fjol. Det visar en rundringning som vårt nya turistråd Next Stop Sweden har gjort på Rapports uppdrag. Men variationerna är stora mellan olika delar av landet.
Det var västkusten, Carina Birgersson.
Just nu är turistkontoret i Skärhamn överhopat av stugbokningar inför sommaren. Det handlar om den största anstormningen någonsin. Och problemet är nu att husen inte räcker till för alla som vill komma till Tjörn, Orust och Stenungsund på semestern.
Efter 2-3 år, mycket bittra år, så har det helt plötsligt öppnat sig allting. Så att just nu känns det bara som vi har vinden i ryggen.
Du är bokningsansvarig, du har haft en del att göra.
Ja. Men det var skoj.
Ja, bokningen av stugor har ökat med 50% mot föregående år. Priserna under högsäsong ligger på mellan 50 och 200 kronor per person och dygn. Den största gruppen är svenskar som nu stannar kvar i landet och söker sig till västkusten. Men även antalet norrmän, tyskar, danskar och holländare ökar.
Ja, om de prognoser som görs nu stämmer så kommer vi nog att tjäna i storleksordning 5-10 miljarder på det här. Alltså i omsättningsökning. Och det i sin tur betyder ju på längre sikt naturligtvis sysselsättningsökning.
Fast här är man inte så glad över devalveringen. Det har blivit betydligt dyrare att åka utomlands. Och charterresandet har minskat med 30% hittills i år. En stuga på Gotland till exempel kostar mellan 3-4 tusen kronor för en vecka i början av juli. För samma vecka i ett lägenhetshotell på Mallorca får en tvåbarnsfamilj räkna med drygt 15 tusen kronor.
–18 maj 1993. Svensk FN-tjänst.
–Nu är klockan 10.
–Herr TT, Sverige har inte råd med insats i Bosnien om inte FN-styrkorna tas hem från Libanon och Cypern.
–De svenska FN-soldaterna i Libanon och på Cypern måste kallas hem för att Sverige ska ha råd att sända en FN-bataljon till Bosnien. Det uppger Sveriges Radios Eko-redaktion. Statssekreteraren i försvarsdepartementet Mikael Sahlin säger att den svenska FN-delegationen i New York ska förhandla med generalsekreteraren om att få ta hem de båda styrkorna. Verksamheten i Libanon, där Sverige har 500 man, kostar Sverige 200 miljoner kronor om året. På Cypern finns bara 26 svenska FN-soldater kvar. Den svenska insatsen i Bosnien kommer att kosta omkring en halv miljard kronor per år.
–19 maj 1993. Danmark.
Våldsamma kravaller i Köpenhamn i natt efter folkets ja till Maastricht-avtalet. God morgon. Ja, danskarna har nu alltså bestämt sig för att acceptera ett utvidgat EG, en politisk och ekonomisk union. Och när det stod klart igår kväll drabbade demonstranter och polis samman i Köpenhamn.
Det var det ökända BZ som slog till. Upploppet började omedelbart efter det att slutresultatet i den danska folkomröstningen blev känt. Dansk polis gick ut i full kravallutrustning. BZ började med att spärra av Nørrebrogade med stålvajrar och byggde barrikader av bråte och tände eld. Hundratals aggressiva ungdomar drabbade samman med polisen som använde tårgas för att skingra dem. En paroll för demonstranterna var en EG-fri zon. Den ville de symboliskt upprätta i den stadsdel där de har sitt fäste och ockuperat flera hus. Under den senaste veckan har de genomfört flera demonstrationer. Det anarkistiska BZ vänder sig bland annat mot Danmarks EG-medlemskap och igår kväll blev det till ett rent fältslag i Köpenhamn. Polisen använde vapen. Fyra av demonstranterna skadas. En sköts i magen och ett 25-tal poliser rapporterats ha förts till sjukhus.
Ja, de här sammandrabbningarna var alltså en följd av resultatet från den danska folkomröstningen om ett utvidgat EG. Där nära 57% röstade ja och bara 42% nej. Och valdeltagandet var högt, hela 85,5%.
Glädjen står högt i tak här hos Socialdemokraterna när resultatet av folkomröstningen blev klart. Och körledaren själv, statsminister Poul Nyrup Rasmussen, var såklart belåten. Han och hans regering har nu faktiskt fått in Danmark i unionen. Men äran vill nog fler ta åt sig, inte minst Danmarks förre utrikesminister Ulf Ellemann Jensen. Den kanske ivrigaste EG-förespråkaren av dem alla.
Hur påverkar det här Sverige, tror du?
Att det är svårt att säga. Du känner svenskar bättre än jag gör. Men jag hoppas att liksom det danska nej sista år påvirkade Sverige nedåt, at det her så vil trække stemningen lidt op igen. Det håber jeg meget, for vi har brug for Sverige i EG.
Du har også sagt at du ikke tycker at de her undantagen bør vara for evigt.
Nej, bestemt ikke. Jeg havde helst været for uden de der undantag. Men lad os nu se, vi får lejlighed til at tage stilling til det senere. Nu må vi også se, hvordan Europa udvikler sig.
Det er så troligt, at det bliver en ny folkeafstemning inom kort.
Nej, jeg vil tro om en 4-5 år. 4-5 år, det er ikke inom kort. Men selvfølgelig kommer det, for Europa står jo ikke stille.
Den er fællet, der favner hele verden. Hendes folder er fremtiden gennem.
Jag låt mig till att börja med säga att jag tycker det är ett mycket bra resultat. Det är ett bra resultat för Danmark, för Norden och för hela Europa. Därför nu kan det europeiska samarbetet gå vidare både mot fördjupning där det behöver fördjupas och den utvidgning där bland annat Sverige en del av det.
Så sa statsminister Carl Bildt och glad över danskarnas ja är också premiärminister John Major i Storbritannien där underhuset snart ska rösta om Maastricht-avtalet.
So we will be moving on with our parliamentary process as soon as possible. I hope we will obtain approval in the Commons at third reading on Thursday of this week.
EG-kommissionens ordförande Jacques Delors sa att Danmarks ja stimulerar EG att nu lägga bakom sig en period av dysterhet och passivitet. Glädjen är alltså stor bland EG-entusiaster av alla sorter, medan förlorarna däremot försöker dölja sin besvikelse och lovar att komma tillbaka, till exempel när det drar ihop sig till folkomröstning i Sverige så småningom.
Maj 1993. Sverige har det mycket ekonomiskt för tillfället, men gå ut i strejk, det har man råd med.
På torsdag i nästa vecka kommer 5600 byggnadsarbetare på 300 arbetsplatser runt om i landet att gå ut i strejk. Bland de större anläggningsbyggen som kommer att drabbas är Igelstabron utanför Södertälje och Ölandsbron, men även mindre arbetsplatser tas ut i strejk. Enligt Byggnads är strejken ett försök att få fart på förhandlingarna om ett nytt löneavtal, men är också en sympatiåtgärd med de redan strejkande elektrikerna. Hamnarbetarförbundets medlemmar kommer på onsdag att strejka i Göteborgs hamn under 24 timmar. Enligt arbetsgivarna i Stuvareförbundet innebär det stopp för trafiken både till England och Danmark. Vilka hamnar som därefter står i tur är oklart, men Hamnarbetarförbundet som står utanför LO har varslat om dygnslånga strejker i slumpvis utvalda hamnar. Anledningen är att förbundet vill att arbetsgivarna också ska teckna ett kollektivavtal med dem och inte som nu bara med transport.
Men vem vet, de kanske förstår att det har börjat vända för Sverige igen.
Riksbanken har beslutat att sänka marginalräntan med 0,25 procentenheter. Marginalräntan är den ränta som bankerna betalar när de lånar pengar i Riksbanken och den kommer nu att ligga på 8,75%. Sänkningen träder i kraft på tisdag. Bakgrunden till räntesänkningen är den svenska kronans förstärkning och den fortsatta nedgången i de långa räntorna, skriver Riksbanken i sin motivering till beslutet.
Den 19 maj 1993, Ryssland och de baltiska staterna.
Cirka 7000 ryska soldater finns nu kvar i Estland och enligt den ryska försvarsministern Pavel Gratchov kan de vara ute ur Estland före det här årets slut. Ryssarna ställer dock tre krav. Estland ska hjälpa till att bygga bostäder för de som dras tillbaka. Estland ska betala pensionerna till de pensionerade officerare som blir kvar i Estland och dessutom ersätta Ryssland för den utrustning som lämnas kvar vid uttåget. Kravet om hjälp till bostäder kan den estniska sidan förmodligen acceptera. Det har president Lennart Meri redan antytt. Vad gäller kravet om pensionerna är det mera tveksamt och att esterna skulle betala för den utrustning som lämnas kvar får betraktas som uteslutet. Samtidigt som Ryssland nu förklarat sig berett att dra tillbaka trupperna från Estland före utgången av det här året har man meddelat Lettland att reträtten därifrån kommer att ta ytterligare ett år. Dessutom kräver ryssarna att få behålla tre strategiskt viktiga installationer i ytterligare 5 till 10 år. De nya ryska buden måste dock ses som en öppning i förhandlingarna och är av allt att döma ett resultat av den ryska folkomröstningen för några veckor sedan. Anders Eriksson i Riga.
Venezuela, 21 maj 1993. President Pérez illa ute.
Han har nu hållit ett avskedstal till nationen och senare idag väntas han bli avstängd från presidentämbetet efter att Venezuelas högsta domstol har beslutat att ställa honom inför rätta för korruption.
Det var ett dramatiskt och känsloladdat tal som Venezuelas president Carlos Andrés Pérez höll några timmar efter utslaget i högsta domstolen. Han är anklagad för att ha förskingrat en hemlig fond för nationens säkerhet strax efter sitt tillträde som president 1989. Nästa steg blir att senaten fråntar Pérez hans immunitet och avstänger honom från presidentämbetet. Venezuelas president har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Jag hade föredragit en annan död, sa Pérez i sitt radio- och tv-tal till nationen. Han sa att domstolsutslaget var politiskt motiverat och varnade för att växande politiska motsättningar kan få dramatiska följder för landets ekonomi och till och med hota demokratin. President Pérez överlevde förra året 2 allvarliga kuppförsök. Det finns ett utbrett folkligt missnöje också bland officerare på mellannivå mot regeringens ekonomiska åtstramningspolitik och Pérez har kommit att tjäna som syndabock. Högsta domstolens beslut att ställa honom inför rätta hälsades med spontana glädjedemonstrationer i huvudstaden Caracas. Oroligheter hade befarats och ordningen övervakades av ett stort polisuppbåd. Ett tusental ungdomar drabbade senare samman med polis. Många politiker välkomnar domstolsutslaget och president Pérez själv har trots sin bitterhet lovat att följa spelets regler och överlämna makten till senatens ordförande som alltså blir tillförordnad president medan rättegången pågår. Kerstin Bodell, Managua.
Den 21 maj 1993. USA:s president Clinton. Han har heller inte rätt.
USA:s president Bill Clinton möter nu motstånd från sina egna partivänner i senaten. Republikaner och demokrater i det politiska mittfältet har lagt fram ett gemensamt förslag som minskar budgetunderskottet utan att behöva införa en energiskatt. Ett förslag som inte lär gå igenom men som ändå ställer till problem för Clinton.
While Americans are willing to sacrifice for their country by paying some additional taxes, they want to be assured that every effort has been made to cut spending first.
Oklahoma-senatorn David Boren är en av de 2 demokrater som nu gör revolt mot Clintons planer på en energiskatt som bland annat kommer att höja bensinpriset. Den andra är Louisiana-senatorn Bennett Johnston. Folk kräver att vi skär ner utgifterna i budgeten så mycket som möjligt innan vi höjer skatterna, sa Boren. Tillsammans med 2 republikaner vill de skära hårdare utgifterna för hälsovård till fattiga och äldre och kompensation för ökade levnadskostnader för pensionärer. De hävdar att för varje dollar i skattehöjning så skär detta förslag ner utgifterna med 2 dollar. Men president Clinton kritiserade de 4 senatorernas alternativ till hans budget.
Det var en stor skift i lowering taxes on people with incomes above $100,000 and hurting people. Both elderly people and working people just barely above the poverty line.
Clinton sa att de 4 senatorernas förslag drabbar folk med låga inkomster och han sa att han inte viker från sina förslag trots kritiken. Bill Clinton lanserade sig under sin presidentvalskampanj som en ny typ av demokrat som håller särintressen och fackföreningar och demokraternas vänsterfalang på armlängds avstånd. Men som president har inte det varit lika tydligt. Och nu när konservativa demokrater som David Boren från Oklahoma och liberala republikaner som John Danforth från Missouri går samman om ett eget ekonomiskt förslag, då visar det att Clinton inte behärskar det mittfält som borde vara hans viktigaste politiska bas. I representanthuset har Clinton ett starkare stöd än i senaten, men inte ens där är det klart om Clintons energiskatteförslag klarar sig. Många demokrater i representanthuset drar sig för att rösta för ett förslag som kanske kommer att röstas ner i senaten senare. Det går inte enligt senatens regler att prata sönder budgetförslaget som republikanerna gjorde med Clintons stimulanspaket på motsvarande 125 miljarder kronor. Enda möjligheten att skjuta det i sank är att få demokrater att bryta partilinjen. Enligt demokraternas ledare i senaten George Mitchell kommer Clintons budget att klara sig i senaten, men det är inte så säkert idag. Efter att Clinton gjort magplask i utrikespolitiken genom att misslyckas med att övertala USAs allierade i NATO att ta i hårdare mot de bosniska serberna, så står det mycket på spel för presidenten. Det har nu till och med bokstavligen börjat blåsa kring presidentens huvud. Är det verkligen sant att presidenten satt i sitt plan Air Force One på Los Angeles flygplats i tisdags och förhindrade annan flygtrafik medan en känd hårskulptör friserade Clinton, frågar upprörda republikaner i kongressen. Folkhumorn har redan döpt presidentens plan till Air Force One och president Clinton är nu bara en hårsmån från att också misslyckas med sina viktigaste ekonomiska förslag. Lasse Åsgård, New York.
En liten återblick på sanningar och osanningar under sovjettiden på 1980-talet.
För första gången antyder alltså en högt uppsatt sovjetisk UD-tjänsteman att Moskvas upprepade förnekanden av några som helst medvetna ubåtsintrång i svenska vatten kan bygga på en lögn grundad under Brezhnev-tiden. Antydan görs av Anatolij Smirnov, som idag är rådgivare till Rysslands utrikesminister Andrei Kosirev.
Soviet submarines in 80 were and quantity.
I början av 80-talet förstärkte vi vår ubåtsflotta, både i antal och kvalitet, över hela världen och så också i Östersjön, säger Anatolij Smirnov. Vi fick ett stegrat kallt krig under vattnet. Ett undervattenskrig som hade olika karaktär i olika regioner med egen självgående verksamhet. Till exempel i Östersjön. I den regionen hade vi Finland, som var finlandiserat. Det vill säga, Finland var med oss. Så såg vi det i Moskva. Norge och Danmark visste vi också vad vi hade i NATO, men.
But only Sweden was not so clear.
Men Sverige var annorlunda och därför kan det ha varit viktigt att demonstrera väpnad styrka mot detta land. Jag talar om åren under Brezhnev. Han var under lång tid nykter, högst 2 timmar om dagen. Det betyder att alla viktigare beslut flyttades ner och ramarna för vad som kunde göras under Brezhnev-epoken utomlands var mycket vida, långt ner i organisationerna. Själva Brezhnev-doktrinen gentemot Sverige beskriver han så här.
It was practically so. Victory of communism is very near.
Man ansåg att kommunismens seger utomlands var mycket nära och Sverige låg geografiskt mycket nära. Fortsätter denna oförskräckte rådgivare till dagens ryske utrikesminister. Men i Sverige härskade Socialdemokraterna som omvandlade sitt land med demokratiska medel. De hade en bra modell och de var emot diktatur. Alltså var de emot oss och alla de som trodde på och verkade för att genomföra Brezhnev-doktrinen utomlands. Främst KGB och den militära underrättelsetjänsten GRU, säger Anatolij Smirnov. För dem var Sverige en gråzon. Och med en ideologi som var smittosam och utmanande. Men finns det då andra, ännu mer dolda organen, KGB och GRU, som skulle ha kunnat utföra provokativa ubåtskränkningar mot Sverige, frågar jag. Detta är nämligen en tes som utan skymten av bevis drivs av den svenska statsrådsberedningen och överbefälhavaren.
1981, for instance, it was KGB and GRU.
Han vill inte säga om KGB eller GRU är ansvariga för ubåtskränkningar mot Sverige. Men han säger att 1981, när hans egen insyn var som störst i just dessa slutna världar, så var Sovjetunionens behov av hemliga operationer utomlands i fredstid helt intecknade av KGB och GRU. De räckte till för alla och för alla behov, tillägger han. Sanningen om ubåtskränkningarna mot Sverige kommer förr eller senare fram, fortsätter han. Delar av sanningen finns i politbyråns protokoll som nu förvaltas av Jeltsin. I samma arkiv finns protokollet om extranslag på $75,000 till KGB för aktiva åtgärder i Sverige i samband med grundstötningen av ubåt 137. Pengar som KGB fick i uppdrag att överlämna till Rolf Hagel och APK för att sprida Sovjetunionens sanning om U-137 och andra anklagelser om medvetna sovjetiska ubåtskränkningar av Sveriges suveränitet. Men, säger han.
But for this $75,000.
Men just dessa $75,000 för sovjetisk kontrapropaganda i Sverige är naturligtvis ett annat element av denna sovjetiska sanning, avslutar Anatolij Smirnov, och antyder att delar av Moskvas officiella position i ubåtssamtalen med Sverige än idag kan bygga på en i grunden konstruerad sovjetisk sanning med rötterna i Brezhnev-tidens förljugna bild av både sitt eget land och omvärlden. Och det var Christer Larsson som träffat Anatolij Smirnov i Moskva.
Den 22 maj 1993. Åter en titt i Kambodja.
Idag är det dagen före valet i Kambodja. Mot bakgrund av valrörelsens våldsinslag frågar sig många, kan de röda khmererna med militär styrka åter erövra makten i landet?
I like the Khmeru. No, I don't like Khmeru. I don't like because the Khmeru not good. The Khmeru kill people in Cambodia not good. I no like. I don't like.
En ung kambodjan, en mopedtaxiförare, uttrycker kambodjaners vanliga uppfattning om de röda khmererna, dess ledare Pol Pot. Jag tycker inte om de röda khmererna, inte bra. De röda khmererna dödar människor i Kambodja, inte bra. Jag tycker inte om dem. Fruktare, de dominerar valet fast de bojkottade. De dominerade genom trakasserier, terror och hot om sabotage i stor skala. FN-operationernas högste chef, japanen Akashi, sa just i ett möte med oss reportrar att de röda khmerernas styrka vuxit. De uppskattas nu till 15 000 man.
We used to see small units of 15 to 20 or 30. Now we are seeing larger units operating in the groups of 200 to 400.
Förr agerade de röda khmererna i grupper om 15 till 20 man, sa Akashi. Nu ser vi dem i större enheter, 200 till 400. De har nya vapen, nya uniformer. De leds utav mera beslutsamma, mera aggressiva befälhavare. Detta innebär, detta är viktigt att understryka i det uppjagade tillstånd som råder i Kambodja och i FN-kretsar. Det innebär inte att de röda khmererna är på väg att göra en comeback. Det innebär inte att de, som i filmens värld, blir en uppföljare, ett dödens fält 2. Det finns, och jag har funnit detta efter intervjuer med specialister, både kambodjaner och internationella, tre faktorer som gör de röda khmerernas återkomst mindre trolig. För det första, det är ett åldrande ledarskap. De är ett döende släkte. Pol Pot själv lever 71 år gammal på Thailands sida av Kambodjas västra gräns. De röda khmererna är visserligen världens rikaste gerillarörelse. Den bryter rubiner och andra ädelstenar i gruvorna i Pailin, det område det verkligen håller. Den fäller den tropiska regnskogen och exporterar timret till Thailands generaler. Men de är en isolerad företeelse som Baader-Meinhof på sin tid i Tyskland, som de röda brigaderna i Italien, fast starkare. I Kambodja idag är de inte, det är den andra faktorn, det drivhus där deras sak kan frodas som på 60- och 70-talen. Drömmen om ett nytt ankor, det klassiska Kambodja parat med extrem socialism. Det fanns då i huvudstaden en arrogant frankofon överklass som symboliserade
den ruttna fienden. Den klassen finns inte längre. Och för det tredje, omvärlden är ny. Kambodja är inte en bricka i ett stormaktsspel. Det har inget stort värde längre. Västvärldens vänster finns heller inte kvar som applådmaskin för extremistiska rörelser i den tredje världen. De röda kmererna kommer att med miner och missiler att göra sig hörda under valveckan. De är en faktor, men de kan inte knuffa omkull landet när det nu försöker resa sig på fötter. Staffan Heimersson, Phnom Penh i Kambodja.
Den 23 maj 1993. IRA fortsätter med sina bombattacker.
Good morning. This is Sunrise on Sunday the 23rd of May. I'm Stephen Cole.
And I'm Linda Dubley. Good morning. In Northern Ireland, the third big IRA bomb in as many days has extensively damaged a hotel in South Belfast. Police say a number of people have been treated for shock, but no one's been seriously hurt. A bomb blast devastated the city's opera house on Thursday night. Yesterday, the IRA targeted the centre of Portadown.
The imprint of another IRA bomb. Extensive damage to yet another business. 20 minutes before the bomb exploded, there was a telephone warning to the hotel. Patrons were ushered out, away from the Blue Sierra with the device inside. When it went off, six people were hurt, two policemen blown off their feet. It's not thought anyone is seriously injured. The Drumkeen Hotel has been bombed before, but this time the damage is more extensive.
The last time we had the glaziers in the next morning and we were in business the next night. I spoke to the boss after the bomb went off. I says, I don't think you'll do it this time. He says, you want a bat? He says, we'll do it.
Homes in the immediate area also suffered. In Knockbreda Park, they were trying to put the pieces back together again, hours after the blast.
My five-year-old daughter was covered in glass. And we looked outside, and almost every window in the park had been was just really on the ground. It was total devastation.
Improvising amidst adversity, the people here are resilient. They faced a similar scene during a previous bomb before Christmas.
I don't have an answer. I wouldn't pretend to have an answer. But all I can tell you is that the pros will never win. They will never win by doing this. They will never win by attacking ordinary, decent people.
Like these residents, the people of Portadown also face a depressing Sunday, starting to rebuild the commercial heart of their town, devastated by a huge IRA explosion. There have now been three bombs here in as many days, following a lull in IRA activity in the run-up to the local government elections. While basic questions over security have been raised, the prospects for renewed political talks look anything but positive. Gary Honeyford, Sky News, Belfast.
Den 24 maj 1993, Cypern.
Efter en paus på ett halvår så återupptas idag de FN-ledda Cypernförhandlingarna i New York. Slutmålet är en återförening av den delade ön, men något genombrott är inte att vänta. Däremot så hoppas man kunna enas om åtgärder som ska minska den djupa och ömsesidiga misstron mellan de båda befolkningsgrupperna.
Parterna möts i en atmosfär av stigande otålighet bland FN-medlemmarna över bristen på framsteg i förhandlingarna. Men problemen ter sig oföränderligt svårhanterliga. Till exempel, hur mycket ska nordsidan få behålla av det territorium som turkarna ockuperade för 19 år sedan? Ska flyktingarna någonsin få återvända till sina gamla hem? Och hur skapa politisk jämställdhet mellan den turkcypriotiska minoriteten och grekcyprioterna i ett återförenat federalt Cypern? Det finns inget som tyder på att grekcyprioternas ledare och president Glafkos Kleridis och turkcyprioternas Rauf Denktash har närmat sig varandra på de här punkterna. Men för FN-chefen Boutros Ghali, som satsat mycket personlig prestige på en lösning av Cypernfrågan, gäller det nu närmast att bryta dödläget, och det genom vad han kallar förtroendeskapande åtgärder. En sådan skulle vara att turkarna lämnade ifrån sig Varosha, ett strand- och hotellområde söder om Famagusta, till FNs fredsbevarande styrka i avvaktan på en bredare politisk överenskommelse. Denktash, som är president i den självutnämnda republiken Nordcypern, är inte ointresserad, men då vill han i gengäld ha ett slut på den internationella bojkotten av turkcypriotiska hamnar och flygfält. Nordcypern erkänns ju inte av någon annan nation än Turkiet. Man väntas också komma att diskutera öppnandet av Nicosias internationella flygplats, som är under FN-kontroll men inte använts sedan 1974. Det som kan sätta press på parternas förhandlingsvilja den här gången är risken att snart inga FN-soldater finns kvar att övervaka freden. För bara ett år sedan fanns det 2100 man på Cypern. Men sedan först danskarna i december åkte hem och nu också kanadensarna med början i nästa månad kommer det att återstå en styrka på endast 850 man. Deltagarnationerna har funnit det alltför kostsamt att åta sig övervakningen. FN har funnits på den oroliga ön i 30 år, men nu är världen trött på de rivaliserande befolkningsgruppernas oförmåga att göra upp om sin framtid. Tiden börjar rinna ut för Cypern.
Och reporter här var Åke Wiklund.
–24 maj 1993, om att döda skarvar.
Så till skövlingen av den numera riksbekanta skarvkolonin på Gåsö i Kalmarsund. Normalt så skulle det ha funnits 10 000 skarvungar på Gåsö vid den här tiden, men nu finns bara ett fåtal kvar. 3 000 fågelbon har skövlats och nästan alla träd där skarvarna har haft sina bon har huggits ner. Och jordbruksminister Karl-Erik Olsson tycker att det här är att gå för hårt fram.
Jag tycker inte det verkar så där väldigt sympatiskt att göra det just när de har bo med ägg i. Det är väl inte den allra bästa metoden.
Ja, du sa tidigare till och med att detta var utomordentligt brutalt gjort.
Ja, när man från djurskyddssynpunkt eller från en mer humanitär synpunkt på djurens sätt att bete sig, så är det ju ganska tufft att ge sig på dem under